Och i Daniels bok så får vi följa Daniel från det att han är tonåring till att han är en seniorpensionär. Vi får följa honom under hans livsresa. Och det börjar med att vi får höra om hur han mot sin vilja hamnar i Babylon. Daniel rycks upp från en trygg vardag, från sitt hem, sin släkt, sin kultur. Och så tas han till Babylon. Han och hans vänner hamnar där. Utan att de själva valt det så hamnar de i det babyloniska imperiets centrum. Man skulle kunna säga att de här killarna hamnar i lejonets kula. Eller i en brinnande ugn. De ställs inför utmaningar. Hur ska de finna sig till rätta där? Hur ska de leva ut sin tro där i en stad som Babylon, omgiven av babylonier? Bibeln är ett fascinerande bibliotek full av berättelser och människor. Vi möter herdar och fiskare, hantverkare, men vi möter också rådmän och kungar. Bibelberättelsen den utspelar sig på åkrar och fält, men också i huvudstäder och i palats. Och vet du, Gud finns med överallt. I Daniels bok så tas vi med rakt in i den hedniska världens huvudstad. Och även där finns Gud. Trots väldigt knepiga omständigheter så går inte Daniel och hans vänner under. Utan mot alla odds så bevarar de sin tro. De inte bara överlever, de finner sig till rätta, de gör karriär. De lever ett gott liv utan att varken avsäga sin tro eller lämna den bakom sig. Så jag har grunnat idag om jag skulle läsa texten eller inte, och jag har bestämt mig nu för att jag ska göra det. Så håll i dig. Nu läser jag Daniels bok kapitel 1 och ett stycke framåt. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Asfenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnäm börd. Unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas litteratur och språk, och kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av judastam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania för Shadrak, Mishael, Meshach och Azaria Abednego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos den första hovmarskalken. Men han sa till Daniel: jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hovmästaren som första hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Mishael och Azaria: gör ett försök. Gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Och jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat. Och gör med dina tjänare efter vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Efter 10 dagar så visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga männen som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Ingen sa amen. Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i alla slags skrifter och vishet. Och därmed förstod Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Men när tiden var inne då kungen bestämt att de skulle hämtas så fördes de av första hovmarskalken inför Nebukadnessar. Och kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Så lyder Herrens ord. Och nu ber jag Gud att du, när vi i några ögonblick stannar upp inför den här texten, skulle tala in i våra liv. Du som följer oss med din blick och som älskar oss. Du som gav ditt liv på korset för vår skull, Jesus. Och du som uppstod i härlighet. Kom till oss. Tala in i våra liv. Amen. Häng med. Vi gör en liten snabb resa genom den här texten. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår så kommer Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Kungen av Babylon belägrar Jerusalem. Så inleds den här boken. Och vi kastas rakt in i storpolitiska händelser på 600-talet före Kristus. Det här är länge sedan. Vem var Jojakim? De flesta av oss vet vem Joakim von Anka är, men inte Jojakim eller Nebukadnessar. Därför är det så lätt hänt att man liksom läser en sån här vers lite snabbt och sen bara går vidare. Men den här första versen är viktig, för den liksom målar upp bakgrunden eller beskriver scenen som det här dramat ska utspela sig på. Vi läser om Jerusalem, om Babel. Babel och Babylon, det är samma stad. Och Jojakim, han är kung i Jerusalem. Och Jerusalem ligger i skottlinjen mellan Egypten som på 700-talet har varit det stora riket och det nykomna riket Babylon som expanderar. Det har varit ett spänt läge i flera årtionden. Men i början av 600-talet så sker stora politiska och militära förändringar, omvälvningar. I ett fältslag år 605 före Kristus så besegras den egyptiska armén. Babylonierna vinner. De står som segrare. Och grymt och utan förbarmande så skövlar de allt det som kommer i deras väg. I spåren av krig så har det alltid följt våld och övergrepp. Och från att judarike har varit liksom under egyptisk kontroll så finner de sig själva nu befinna sig innanför gränserna på det expanderande babyloniska riket. Och på väg norrut från Egypten så passerar den babyloniske fältherren Nebukadnessar Jerusalem. Det här är första gången som den här stridskungen befinner sig utanför murarna. Och den här gången så blir det inga strider. För Jojakim finner sig i babyloniernas krav. De köper sig fria. Och det slutar med att babylonierna får föremål av guld och silver. De lämnar Jerusalem med en del av kärlen från Guds tempel. Men så tar de också med sig ett antal personer. Och det här är inledningen till det som en del av er känner till som den babyloniska fångenskapen. Strömmen av fångar kommer under årens lopp att tillta. Men Daniel och hans vänner är bland de första. Nebukadnessar begär att man ska sortera fram ungdomar som skulle kunna bli till störst nytta för honom. Så tanken är att välja ut studiebegåvade ungdomar som skulle erbjudas att få genomgå ett omfattande utbildningsprogram. För att i slutändan vara dugliga att tjäna i den babyloniska kungens tjänst. Och urvalskriterierna, de finner vi i vers 3 och 4. De som valdes ut skulle komma från fina familjer, förnäm börd. Troligen tänkte man att de skulle ha fått viss utbildning redan. De skulle vara friska och se bra ut. Och de skulle vara smarta och ha lätt för sig att lära sig nya saker. Och Daniel och hans tre vänner är bland de som utvaldes tillsammans med några andra ungdomar och togs från Jerusalem bort till Babylon. De hamnar i det babyloniska imperiets centrum och huvudstad. Och det är där, i Babylon, som den här berättelsen utspelar sig. Och man kan ju fundera, hur var det för de här ungdomarna att komma till Babylon? Det står inte så mycket om det. Bibeln ger oss inte så många detaljer. Men om vi funderar lite och låter oss fantisera så kan man tänka att det borde varit ganska mycket som var annorlunda, nytt och främmande. Och kanske att det också var en del som var spännande. Men de här ungdomarna är främlingar. Och som främlingar i ett nytt sammanhang så bemöttes de troligen med ganska mycket nonchalans. Majoriteten var ointresserade av de här nykomlingarna. Men det har alltid funnits de som föraktar invandrare och ser ner på dem. Och om man läser andra bibeltexter förstår vi att de troende i Babylon emellanåt blev förlöjligade och hånade för sin tro. Att leva som troende i Babylon var inte helt enkelt. Många judar lockades eller tvingades att tona ner eller rent av ge upp sin identitet. Och just frågan om anpassning återkommer i Daniels bok. Hur ska vi leva? Alltså nu när vi är här, hur ska vi leva som troende då? Hur ska vi förhålla oss till den kultur som vi har hamnat i? Den frågan möter ju invandrare och har alltid gjort. Men också minoritetsgrupper. Också kristna. Hur ska jag leva som troende? Hur ska jag förhålla mig till det sammanhang som jag finns i? I Hebreerbrevet så talar Bibeln om att vi är gäster och främlingar här på jorden. Vårt verkliga hemland är himlen. Men nu är vi här i Sverige. Och frågan är, hur ska vi förhålla oss till det sammanhang som vi har hamnat i? Det finns ju olika sätt. Det här är klassiskt. Man kan välja att assimileras, att fullt ut anpassa sig och smälta in i den omgivning som man finns i. Vi blir som alla andra. Vi bejakar allt vad Babylon står för. Vi anpassar oss så till den grad att skillnaderna suddas ut och det går inte att skilja på babylonier eller jude. Det är liksom en ytterlighet. Helt på andra ändan av spektrat så kan vi välja att isolera oss. Att stänga in oss i vårt eget kvarter, sjunga våra egna sånger och prata om hur det var och är i Jerusalem. Vi slår vakt om det judiska arvet. Samtidigt som vi aktivt och medvetet tar avstånd från Babylon. Vi säger nej till det Babylon står för och erbjuder. De här frågeställningarna har följt kyrkan också genom historien. Daniel och hans vänner, de avvisar kategoriskt båda ytterligheterna. Det är inte bara svart eller vitt, det är inte antingen eller. Allt babyloniskt måste inte avvisas. De här killarna försöker hitta en konstruktiv medelväg. De försöker leva i den här världen som troende utan att slukas av alla de erbjudanden och frestelser som de möter. För nog fanns det erbjudanden som kunde dra iväg. De här killarna blir utvalda och gavs ett lockande erbjudande. De erbjuds en ny framtid. En framtid med möjligheter. De erbjuds en utbildning som skulle leda till de mest attraktiva jobben. Samtidigt så inser ju både de och alla andra att syftet bakom den här kampanjen det var ju att skola om judar till babylonier. Hur hanterar Daniel och hans vänner det här lockande erbjudandet? Det står inte heller så mycket om det. Men de måste ju ha pratat ihop sig. Och de landar i att men vi kan tacka ja till kungens erbjudande. De skriver in sig vid den kungliga akademin. De accepterar kursplanen och studierna i kaldéernas litteratur och språk. Och de kan också tänka sig att arbeta inom den här administrationen. De går också med på att byta namn. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, de ges nya namn Istället för hebreiska namn som vittnar om Gud så får de babyloniska, hedniska namn. Daniel kallas för Beltesassar, Hanania Shadrach, Mishael för Meshak och Azaria för Abednego. Men de här fyra är samtidigt rakryggade i sin beslutsamhet att leva för Gud. De tackar ja till mycket, men de har bestämt sig i sitt hjärta för att leva som troende. Och vi läser i vers 8 att Daniel hade bestämt sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. I det här utbildningspaketet som nästan känns bättre än vad CSN kan tänkas erbjuda så snackar vi om all inclusive, kunglig mat. Inte vanlig studentdiet, inte nudlar, havregrynsgröt utan det som kommer från kungens bord. En daglig tilldelning. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med den här maten. Det är ett ganska grovt påhopp. Kungens mat är oren. Varför är den oren? Inte heller det framkommer tydligt i texten. En del menar att det kan bero på judiska renhetslagar. I Moseböckerna står att man inte ska äta griskött och så. Men det verkar inte vara hela anledningen. En del menar på att men det kan ha varit så att kungens mat först hade offrats åt avgudar, till Marduk som var babyloniernas gud. Vi vet inte riktigt varför, men vi vet bara att Daniel och hans vänner inte ville äta av kungens mat. De fanns i det bästa, i det mesta. Men när det kom till maten så tackade de nej på grund av sin tro. Det var viktigt för dem att på något sätt markera sin tillhörighet, bevara sin renhet. Och i det här fallet så handlade det om maten de åt. Idag så är vi inte så vana att tala i begrepp och termer, kategorier som rent och orent. Vi kanske talar om rätt och fel, nyttigt och onyttigt. Men när man börjar läsa Bibeln så stöter man på begreppet rent och orent ganska ofta. Och man kan ju fundera på vad är det som gör en människa oren? Vad är det som smutsar ner och gör mitt liv grumligt? Det där kan man också fundera mycket på. Jag tänker att det har dels med hjärtat och hjärtats tankar att göra. Vad tänker jag om mig själv, om andra människor? Det har med mina händer och mina handlingar att göra. Vad gör jag med mina händer? Det har också med mina läppar och mina ord att göra. Hur talar jag om andra? Hur pratar jag? Vad pratar jag om? Det har också med mina ögon och med min blick att göra. Hur tittar jag på andra? Vad tittar jag på? Bibeln varnar oss för riskerna med anpassning. Jeremia som var samtida med Daniel säger: ni ska inte vänja er vid hedningarnas sätt. Vänj er inte vid deras sätt att tänka och tro. Vad är det som jag behöver se upp med? Vad tackar jag nej till? Eller tackar jag som troende nej till något överhuvudtaget? Vad för konsekvenser får min tro på mitt sätt att leva? Daniel och hans tre vänner kom fram till att de inte ville äta av kungens mat. Vi vet inte hur de kom fram till det beslutet. Men på något sätt så pratade de ihop sig. Utifrån sin kunskap om Guds vilja och sin förståelse av bibeltexterna så resonerade de så klokt de kunde tillsammans. Och de landade i slutsatsen att de hellre ville äta grönsaker och dricka vatten. De väljer en annan väg än den förväntade. De går mot strömmen. Och det är aldrig enkelt. De tar upp saken med hovmarskalken som säger så här: jag är rädd att kungen som har bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magrare. Och då blir det problem för mig. Men Daniel och hans vänner, de står på sig. De vädjar till hovmästaren. Gör ett försök. Alltså, de här grabbarna är inte otrevliga. De är inte oresonliga. De talar inte om de andra utan bara om sig själva. Och de lyssnar och tar in vad hovmarskalken och hovmästaren säger. De är resonerande och så ger de kreativa och rimliga förslag. Gör ett försök med oss. Prova. De är inte otrevliga eller aggressiva utan lyssnar, resonerar och ger ett förslag. Gör ett försök i 10 dagar. Och när vi läser vidare så ser vi att det går ju bra. Att välja bort kungens mat gör inte Daniels liv bedrövligt eller blekt eller inkrökt. Tvärtom. Alla kunde konstatera att de här grabbarna såg bättre ut och mer välnärda ut. Efter 10 dagar så visade det sig att de såg bättre ut. Att välja att leva som troende kommer inte att göra ditt liv trist eller tråkigt. Tvärtom, det kommer bara att göra dig väl. Att leva livet med Jesus, det är välgörande. Jag tänker att det behöver sägas lite nu och då. För vi och andra kan undra, vad händer med mig om jag tar det här med kristen tro på allvar? Blir jag konstig? Eller blir jag mer mig själv? Jesus, han säger att jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Den uppståndne Jesus söker upp lärjungarna för att leda dem vidare i ett meningsfullt liv med Gud. Ett gott liv med Herren. Att ta Jesus på allvar kommer att göra dig väl. Inte konstig eller knäpp. Utan tvärtom mer levande. Och den här berättelsen om Daniel slutar inte med att han och vännerna går under. Utan att de lyckas. Bäst i klassen. När det är dags för examen så är det de som imponerar mest. Och som erbjuds de bästa jobben. Vad gör vi av den här texten idag? Är hälsningen den att om du börjar käka grönsaker kommer du att sluta gymnasiet med bäst betyg? Jag ser någon som skruvar på sig. Nej, jag tror kanske inte att det är det. Det är inte huvudpoängen i alla fall. Jag tänker att något av det som den här texten ändå vill tala om, det är inte maten utan vikten av att slå vakt om vårat inre. Kanske att Gud talar med oss idag om detta att säga ja och att säga nej. När jag har bett och funderat över den här texten så har jag tänkt också att den största faran för kristen tro i vår del av världen är inte förföljelse utan distraktioner. Livet är fullt av lockande erbjudanden och aktiviteter som sköljer över oss. Det finns så mycket som lockar, förför och som kan förleda. En fransk författare, Bernanos, han skriver: man förlorar inte sin tro. Den slutar upp att prägla ens liv, det är alltsammans. Om tron upphör att prägla ens liv så är det naturligtvis för att något annat har börjat prägla det. Det finns mycket som lockar. Det finns mycket som kan uppta oss. Istället för att be så hamnar jag framför en serie på Netflix. Istället för gudstjänst har jag en sovmorgon. Istället för att läsa Bibeln så pluggar jag. Eller skriver jag mejl. Alltså, vi lever alla med risken av att slukas av vad den här världen har att ge. Och frågan är, vad är det du bejakar och säger ja till? Vad är det du säger nej till? När helhetslängtan tilltar i våra liv, då ska vi inte sträva emot utan följa med. Följa hjärtats längtan. Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att leva som troende och bevara sin tro på Gud. Kanske är det något som du behöver bestämma dig för i ditt hjärta. Kanske är det någonting du behöver tacka nej till. Gör ett försök i 10 dagar. Med ett nej i rätt tid så öppnar vi dörren till en större frihet. Att säga nej är ofta svårt, men det är nödvändigt. För livet blir helt orimligt om vi bara tackar ja Men vi kan inte heller bara gå runt och tacka nej. Vi behöver tacka ja. Kanske är det någonting du ska tacka ja till. Att göra ett försök, det är en god andlig vägledning. Det måste inte vara för evigt. Och du behöver inte vara helt säker. Testa. Daniels bok inleds med en katastrof. Livet tar sig en helt oväntad riktning. Men Daniel visar på att det går att leva väl som troende i Babylon. Gud finns också där. I Babylon. Gud finns också i Sverige. Gud finns vid din sida. På din skola. På jobbet. Mitt i vår vardag. Gud finns trots att det inte blev som du hade tänkt dig. Gud finns där. Och Daniel säger att Gud finns där inte för att krångla till våra liv utan för att leda oss in i det sanna livet. Det tänker jag är den hälsning som Daniel har till oss här idag.